Det är fredagen den 24 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det har blivit dags för vårt sista fredagsmöte i detta vårt februari 2023. Redan nästa vecka går vi in i mars i vårmånaden, den som långt tillbaka under det romerska kungadömets dagar var den första månaden på året. Men nu är vi mitt i fastan i oxveckornas crescendo och final i den där sista februariveckan då så märkligt många par firar sina årsdagar. Den där tiden då städernas gator och trottoarer täcks av en fuktig och skitig mönja av snö och smolk, då trädens grenar inte längre är trollskt snötyngda eller smäckert silvergnistrande utan bara fula och sakliga mot en järngrå skyn bakom. Tänk på alla dessa nätter, billig öl och cigaretter. Dessa nätter som är styvmor åt lika billiga dagar, dimvita utan namn, utan minne och utan väder. Dagar då Sverige luktar apelsinskal och fiskpanetter och bränt från dammet i fläktarna på 486erna i datasalen där teknikerkillarna på fredags eftermiddagarna samlats för att spela World of Warcraft när vi andra efter förmåga smugglar ut våra utköpta White Cloud-flaskor för att hinna med 212an för vidare färd mot Ropsten, framtiden och världen. De natriumgula fönstren lyser likt ett älvlikt fyrbåk genom vinterskymningen och det osar över Tycho Gabriels toddy när han spinner sina planer. Gusten och Rundqvist blåser munånga i de valkiga händerna inför Madame Flods likfärd över Mysingens is och Hedebys stedjungfru gungar makligt fram och åter i några ögonblick innan den frusna kroppen slutligen faller ner i åns svarta virvlar. Ormens buk gnider sig fnasigt på hälleberget som lurar under isskorpan och eftermiddagarna är vassa och profana. Djuva reser sig ur villaförortens kvarglömda skogsdunge och finner vantroende vinterängens avtryck och vid horisonten bortom Ropsten rodnar storstadsljuset med löften om hotshot, multiballs och popcornos från filmstadens röda heltäckningsmattor. Här finns varken namn eller minne och Singoallas bäck och Låsas magra gläntor är sedan länge övergivna. Fjolårslöven som samlats i Ellerons tomma salar multrar ner till gyttja och skarstön brister under Anna Staffas fötter. Högt ovan skimrar byn likt en diamant i skyn och Leo Kallo försöker förgäves avläsa universums sanna urtidspuls i de få tysta sekunderna mellan flygvapnets övningar. Men där uppe i Lyrans stjärnbild skymtar bara en vilsekommen farkost innan molnen återtäcker den blygrå himlen och överlåter oss till varandra i vår nöd. Man äter lite pizza, man går hem och onanerar, allt medan Puck flinar misantropiskt åt en publik som kommit för att se ett fagert elvaspel men nu lurats in i sitt eget norr. Ren drama. Men det är tack och lov inget sådant drama som väntar här och nu. Här ska det istället bli tunga politiska tankar och djupa analyser. Ett samtidsseminarium fyllt av insikter och utsikter, infall och utfall och inspel och utspel. Och därför är det hög tid att jag slutar med mitt svärmeri för staplande av ord och referenser och istället presenterar de som ska stå för klokheten i allt detta, nämligen mina tre kollegor Peter Wennblad, Mattias Svensson och Tove Livendal. Hej på er!
God dag.
Hur är det med er? Tove exempelvis, har du ett bra sportlov?
Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag hade ju tänkt att jag skulle sitta i Jämtlandsfjällen nu och podda därifrån. Så det var planen var att jag skulle ta sportlovslediga barn iväg och göra Jämtland. Men det kom influensa emellan så att jag har jobbat hemma med sjuka barn den här veckan.
Mm. Jämtlandsfjällen finns kvar nästa år. Förhoppningsvis.
Ja, det hoppas vi.
Det var tröst för tig i hjärtat.
Ja, men jag har fått tröst att äta semlor den här veckan. Så det har ändå varit litet plåster på såren. Mm.
Du tror att jag ändå har dig på tråden. Så här, den 10 oktober 2016 så twittrade du till mig så här. Och nu citerar jag. 1. Dick. 2. Dick. Vad menade du med det?
Ingen aning, vad handlar det om?
Ja, det kan man ju fråga sig. 1 dick, 2 dick. Nej, jag kollade faktiskt upp det. Det var jag som hade ställt en öppen fråga som löd så här. Vad hette er träslöjdsmagister och vad kallade ni honom? Så jag gissar att han hette Dick och att du kallade honom för Dick.
Ja, Så var det.
Det var ju, det var en sån här undersökning jag hade. Jag skulle undersöka hur stor del av Sveriges befolkning som hade kallat sin träslöjdsmagister för trähitler. Jag visste inte att det var mellan 75% och 80%, men du var inte bland dem, Tove.
Nej, verkligen inte. Och jag hade en mycket bra träslöjdslärare, en ytterst tålmodig och pedagogisk och trevlig person. Naturligtvis med ett finger mindre än alla andra. Det brukar ingå i själva attributet för en träslöjdslärare. Men ja, jag minns honom med mycket positiva. Så. Men sen var inte jag den bästa eleven. Jag var mer en sån där textilslöjdselev.
Ja, fast jag tänkte, du är ju väldigt händig och kreativ med händerna. Det slog inte över även i träslöjden alltså?
Jag tyckte att det var lite svårt att jobba med de här materialen som var så hårda och stickiga. Jag fick liksom stickor i fingrarna.
Manligt kodade på något vis.
Ja, jag trivdes bättre med tyg och garn.
Där du får lukta på blommorna. Okej, vi ska inte prata mer om träslöjdsmagistrar, för då kommer vi snart tangera hets mot folkgrupp ifall jag fortsätter i mina vanliga vänder. Mattias,
jag ska erkänna en sak här, Andreas, att under din långa, fina inledning, som jag alltid när jag hör det, så tycker jag att det kommer bli som stilbrott när vi mer bedusa kommer in sen. Men jag gör som Johan Lönnroth, jag har faktiskt en liten virkning här i knät.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du ser, det är väl bra om mina inledningar kan vara till någon nytta i alla fall. Så att om de inspirerar dig till att virka så är ju någonting vunnet. Hörru, Tove, nu ska vi ändå låta Mattias få stå i strålkastarljuset en kort stund. Hur är det med dig?
Jo då, det är bra. Mm.
Du, jag försökte hitta några tidiga Twitterutbyten mellan dig och mig, men då hamnade jag i medeltida handskrifter. Så länge har ju du och jag känt varandra, så let's don't go there. Jag tänkte bara kolla att du mår bra.
Ja, jag var på Engelsbergs seminarie igår hos Success, och där blir man alltid trakterad med allt man mår bra.
Se där, vårt eget lilla hemliga Alpby i Bergslagen dit de få förundade och de utvalda söker sig för ett intellektuellt utbyte högt ovan våra andras, vi övrigas enkla sinnen. Vad handlade det om då?
Det handlade om woke.
Mm-hmm. Ska Engelsberg bli woke?
Jag bedömer inte risken som särskilt överhängande. Det var nästan så att jag själv blev det lite på pinkiv, därför att talarna var väldigt unisont emot.
Du har väl en woke-drag inom det? Du har ju jobbat på både DNs ledarsida och Aftonbladet Kultur, så att du har det inom dig, Mattias.
Ja, vem har inte det?
Exakt. Alltså, vi kämpar alla med den demonen.
Nej, men alltså att vara mot rasism och för jämställdhet och sånt där, det är ju ganska självklart ändå. Men det kan ju göras med förnuft, med risk att låta folkpartistisk. Och det kan göras utan.
Mattias, att säga så här, ja, men jag är ju antirasist och mot förtryck, och då är jag ju woke, kan ju vara det mest
jag
woke.
Jag skiter i vilken sorts rasist du är. Jag tog faktiskt upp det, att jag avskyr all rasism, inklusive antirasism.
Ja. Okej, ja, då är du inte längre så woke. Vi flyttar vidare. Peter, hur är det på din kant?
Det är bra. Mycket bra.
Härligt. Kort och koncist. Jag tänkte bara kolla med dig, för att jag är lite orolig. Det är första fredagen på över 3 månader utan På spåret som väntar. Hur går det?
Ja, det känns tungt faktiskt. Det är alltid väldigt vemodigt de sista, från semifinalerna framåt, när man liksom känner att snart är det över. Mm. Men då vet man också att det snart är vår. Det är ju som en finalen På spåret, det är ju som de första vitsipporna ungefär.
Precis. Och känner man stor sak då, så vet man att likförbannat blir det snart mörk och kall november igen, och då är ju På spåret tillbaks.
Precis.
Hörrni, vi ska dra igång med veckans ämnen, för de är som vanligt jättemånga och jättestora och behöver våra åsikter omedelbart. Vi ska då bli förstås lite allvarligare, för vi ska börja förstås också då med årsdagarna av kriget. Det som vi alla hoppades skulle slippa uppleva blev ju verklighet den 24 februari 2022. För precis ett år sedan idag. Ryssland invaderade då Ukraina. Eller utökade, ska man säga, invasionen till att gälla hela landet. Under det år som har gått har vi levt med detta krig. Fått många, många bud om död, förnedring och elände och hemskheter. Men vi har samtidigt kunnat imponerats av den tapperhet och beslutsamhet som Ukraina och dess folk har visats. Och samtidigt förstås också förfärats och vredgats över de ryska övergreppen. Tänkte jag börja med dig, Tove. Nu har det gått ett år sedan kriget började. Om vi ska tänka lite på oss själva. Vi kan väl börja med du i din yrkesroll som politisk chefredaktör på en stor tidning i Sverige, ett närliggande land. Hur påverkar det här kriget ens liv och verksamhet?
Ja, det påverkar på väldigt många olika sätt. När det bröt ut så tror jag det är en sån där dag där de flesta av oss kommer att komma ihåg var vi var och vad vi gjorde när vi blev varse att det hade skett. Därför att det var en händelse av en sån magnitud. Och jag vaknade upp i London. Jag hade åkt dit dagen innan och då haft kontakt med vår medarbetare Olof Ehrenkrona som sa att det är liksom det är på gång nu, och jag mötte också, minns jag, Carl Bildt på flygplatsen som också, vi bytte ett par ord om detta, och sen dagen efter den 24 så var det fullbordat faktum. Och även om det då fanns en mental beredskap för det, så är det ju så med händelser av den karaktären, av riktigt stora händelser, man kan bara få fatt i känslorna när det väl har hänt. Man kan innan föreställa sig att det ska vara hemskt och allting sånt där, men det är först när det har hänt som man får fatt i den verkliga känslan, och den var ju förlamande och tung på ett sätt som man inte behöver vara med om. Och jag fick ju ställa in, jag hade ju tänkt bara rekreation där i London, men det blev ju kontor på hotellrummet. Och sen gick jag ut då på lunch på ett närbeläget bageri för att få mig en smörgås, och där kom jag då i samspråk med två unga ukrainskor som sen blev en intervju, och de var ju då i den chock man kan tänka sig av att ha blivit väckt tidigt på morgonen av ett telefonsamtal ifrån Ukraina, där föräldrar och syskon och andra i panik försökte gömma sig. Så det var ett svårt läge, och det är inte så svårt att återkalla hur det känslomässigt kändes. Och sen har vi ju levt i en mardröm dagtid som har varit på riktigt sedan dess. Och precis som du säger, de här rapporteringarna och vittnesmålen om de fasansfulla övergrepp som har skett, de har man fått portionera för att kunna orka med. Annars, det är risk, annars så skulle man kunna man går lätt under när det är den sortens av obeskrivliga fasor som ukrainarna har varit med om. Men av ren överlevnadsskäl så måste man pausa från den sortens rapportering för att orka och kunna ha kvar perspektiven.
Jag ska säga att i podden har ju då så gott som, eller nästan hela veckan, handlat om just det här ettårsdagen. I tisdag så pratade jag med Oskar Jonsson, då forskare på Försvarshögskolan och väldigt känd i sådana här sammanhang, som nu har skrivit en bok som vi pratade om. I onsdag så hade jag Lars Becker från Handelshögskolans Östeuropeiska institut på besök, och då pratade vi huvudsakligen om det ekonomiska kring kriget och framförallt om hur Ryssland påverkas av både sanktionerna och kriget. Och igår så hade jag då vår egen av Tove nämnda Olle Ehrenkrona som då, han har ju själv jobbat i svensk utrikespolitiska sammanhang på högsta nivå, och vad han har tänkt under det här året. Tove, vad har vi gjort på sidan då med anledning av det här? Det är ju lite speciellt på en årsdag, så idag publicerar vi en speciell artikel. Berätta om det.
Vi har två stycken artiklar idag. Det ena är Claes Arvidsson som har skrivit hans artikel handlar om en 13-åring som inte längre finns. Den som fanns i på ryskockuperade områden och försökte ta sig därifrån men blev beskjutna. Så att den artikeln slutar med hans lilla röda yllemössa genomborrad av kulor. Så det är en pojke som inte längre finns. Och det är, sen har jag då en intervju med en annan 13-åring som heter Tymur och som varje måndag hörs sjunga på Norrmalmstorg. Och han finns här i Sverige. Han kom till Sverige den 23 mars i fjol tillsammans med mamma och stora syster. Och jag tycker att de två artiklarna tillsammans illustrerar vad det här handlar om. Det handlar om 13-åringar ska ha en framtid och kunna planera för den eller om de ska berövas den. Och sen finns det ju massa perspektiv som vi också försöker belysa löpande som handlar om den rent militära situationen där Nils Bildt ofta brukar komma med initierade gästinlägg. Det handlar om vad vi i Sverige gör och kan göra. Det handlar om politiska, ekonomiska, geopolitiska konsekvenser av kriget och inte minst då det som har varit helt omvälvande för Sverige den här året, de säkerhetspolitiska implikationerna av det som har hänt. Så att alla de perspektiven är legitima, men kärnan handlar om de unga i Ukraina ska kunna ha en framtid eller inte. Och det tycker jag att vi med de här två publiceringarna illustrerar.
Och det är ju faktiskt så fasansfullt att det då finns oerhört starka krafter i det här kriget, ja, eller Ryssland helt enkelt, som gör att unga inte har någon framtid alls. De har alltså helt enkelt, ja, i bästa fall kan de fly, annars så dödas de helt enkelt, som den här berättelsen som Claes skriver om. Mattias, jag flyttar över till dig. Många har väl funderat på hur man i Sverige kan göra och tänka kring det här. Du är ju, vet jag, ju engagerad. Jag tänkte du skulle få berätta lite om de här måndagsmötena som äger rum varje måndag. Vi har skrivit om dem flera gånger på sidan och du, ja, du har väl varit där nästan varje måndag. Vad betyder det för dig att gå dit till Norrmalmstorg en gång i veckan?
Ja, det är ju, jag är ju gammal nog att vara med redan förra gången när det hölls måndagsmötet. Ja, 1991 för Baltikums frihet. Då skolkade jag från gymnasiet. Det finns ju de som inte tycker att man ska skolka för att engagera sig politiskt, men jag tillhörde de som gjorde tvärtom.
Du var föregångare.
Ja, och jag har inte blivit inbjuden till FN för det, men jag blev inbjuden att prata på det 66:e måndagsmötet för Baltikums frihet en försommardag 91, tror jag att det var. Och då säger kanske någon vän av ordning, jag såg det inte där. Men det var ju för att det var inte på Norrmalmstorg utan i Karlskrona. Det här var ju en rörelse som fanns runt om i landet. Och ett brett engagemang för vad som då var okänt territorium i våra, och som nu är våra grannländer. Och på samma sätt, nu är inte Ukraina okänt territorium för mig eftersom jag har en dotter därifrån. Så jag har varit där och det är ett land som ligger mig varmt om hjärtat, så därför har det känts väldigt självklart men också känslosamt att gå dit varje måndag. Det är ofta, jag är en rätt lättrörd person och det är ofta jag får lite grus i ögonen när det blir högtidligt, när Timur klämmer i mig en sång eller någon läser en dikt eller sådär.
Men tycker du, varför vill du att andra, eller varför rekommenderar du andra att gå dit?
Jo, men det är ju just det. Alltså, vid ett tillfälle, om ni kommer ihåg, ja, efter den här frigörelsen, försöken att frigöra Mellanöstern, då var det ju några bloggare, inte minst en i Egypten, som heter Karim, som blev inlåst i fängelse i 4 år för att han hade bloggat kritiskt om presidenten och om islam. Så det var 1 år för presidenten, 3 år för islam. Och under den tiden så hade jag en bekant som samlade ihop några stycken. Vi var inte ens 10. Och så ringer man Fredrik Malm och förstås är han där. Och sen träffade jag Karim och det var en tröst för honom, sa han, att folk ändå hade gjort något. Att folk hade brytt sig på en massa olika ställen i världen. Så i den stunden så spelar det roll vad folk gör någon annanstans. Att vetskapen att människor samlas för att protestera mot det här, att det inte möter en cynism och likgiltighet. Man kan göra oändligt mycket och det kanske avskräcker folk, och det här är ju på ett sätt en symbolik, men det är en symbolik som spelar roll, och det är också ett sätt att utbyta tankar och idéer. Jag tycker ofta att det blir väldigt stort fokus på Ryssland, för det kan folk, och har vi några som pratar så är det Ryssland. Men det blir ju viktigt att uppmärksamma också det ukrainska. Vi har människor som kommer hit därifrån som delar med sig av sin kultur, som står för och bär alla de kännetecken som skiljer dem från Ryssland och som är en strävan att bli en del av Europa och sånt där. Och den typen av vidgade vyer tycker jag ändå man får också i de här korta appellerna, inte minst när det kommer från kulturpersonligheter eller folk som kommer från den ukrainska diasporan.
Just det. Tove, vill du lägga till någonting om måndagsmötena?
Nej, men jag tycker att det är att gå dit är ju, man kan tycka sig, ja, spelar det för roll liksom, men det är precis som Mattias säger, och dels så blir det ju för alla som är där en slags påminnelse, man ser till att hålla sig, att det känslomässigt inte får sjunka undan. Så att det är ju ett sätt att också förhindra att den här hopplösheten som ligger nära likgiltigheten breder ut sig i sin egen tankevärld. Och det är ju lätt, det kommer att bli svårare att ju längre tiden går att uppbåda det. Så då, det är liksom ett enkelt sätt att hjälpa sig själv att komma ihåg. Men också är det ju där att jag lyssnade på Putins tal, inte hela två timmarna, det orkade jag inte med.
Ja, den där ganska onsdags.
Ja visst, det talet till nationen. Ja.
Just det.
Men hela den första timmen lyssnade jag ganska uppmärksamt. Och det är ju en helt förvriden världsbild. Och det behöver finnas en riktig världsbild, en som är på riktigt. Och därför så är det där mötena med de inläggen så viktiga. Det är inte minst då för ukrainarna, därför att just det ryska narrativet är, ja, om man bara hör det, om man börjar mötas med det, så det finns ju en risk att man börjar tro på det om man inte har någonting annat. Och därför måste det finnas en sambild.
Nu känner jag verkligen att jag har ju ibland slarvat på de här måndagsmötena, för jag har oftast haft fullt upp med att förbereda en podd. Men nu på måndag ska jag verkligen ta mig tid att gå, för det var nog några veckor sedan jag var där senast. Peter, följer du med?
Absolut. Mm. Eller just på måndag är vi inte igen till Stockholm, men måndag efter kan jag följa med.
Ja. Då tycker jag vi går allesammans då måndag därefter. Det låter bra, hörni. Mattias, jag vet ju också att du berättade att du har varit, det har varit andra aktiviteter kring Ukraina i veckan. Berätta.
Ja, det var amerikanska ambassaden som bjöd in.
Se där.
Ja. Så där var jag i bostaden för första gången.
Och träffade den ukrainska ambassadören i Stockholm.
Ja, det var väldigt fint att få skaka hand med honom. Han syns ju ofta på Norrmalmstorg och håller små appeller och sådär, men det är ju att uppbära ett land som vars existens hotas, det måste vara ett speciellt uppdrag, och jag tycker han utförde med den äran, och det var också sådär man fick lite. Och det märktes också, den amerikanska ambassadören var påtagligt rörd av det musikstycke som framfördes av en ukrainsk pianist som först berättade om liksom, vilka minnen det framkallade. Hon skulle spela Chopin på kvällen någonstans och nås av de här just flitiga sms'en som trillar in. Så ljudet av många sms som trillar in när man slår på telefonen var för henne förknippat med krigsutbrottet. Mm. Så i de små detaljerna och berättelserna så får man en inblick i hur det här kriget hänger över mm. människor. Och det behöver ju verkligen både uppmärksammas och på olika sätt stödjas på alla sätt man kan.
Absolut. Vi ska förstås fortsätta bevaka det. Nu bryter jag stämningen lite här med Mattias. Ambassadmottagningar och hemliga överläggningar i Axel Jonssons stiftelsens bergslagstillhåll. Du jobbar inte mycket, du.
Nej, och jag noterar att vi har rätt mycket kvar inför helgen, så det kanske hänger ihop.
Precis, när Mattias är borta,
det är jag
då
som har jouren då, så det
nej, jag bara skojar.
Men ibland kan också en ledarskribent ta på sig vanliga kläder och ge sig ut i samhället.
Faktiskt, och ser ni Mattias i kostym, vilket man numera ser ganska ofta, då vet man att han är på väg till eller från något offentligt framträdande, antingen inför publik eller inför tv-kameror. Som Mattias, du är mycket där ute. Jaha, sagt, ett skakande år har det varit. Vi kommer fortsätta bevaka det. Läs gärna de artiklar som Tove nämnde och ja, följ naturligtvis vad vi säger i podden och skriver på sidan framöver. Det här är ju någonting som är, ja, fortsätter, och vi kan bara kämpa på och hoppas på och jobba naturligtvis för att det ska bli så bra som möjligt. Själva ska vi just nu gå vidare, tänkte jag, och då är det en nyhet som har kommit under veckan som jag tänkte stämma av lite kort med Peter bara. Det rör ju sig det här om elpristaket eller elskattetaket, så beskattning av vinster för el som EU beslutade om förra året, som då blev uppmärksammat i och med en granskning från Dagens Nyheter i veckan. Och det här har blivit lite förvirrat, tycker jag, för det har kommit lite olika bud om detta. Peter, kan du hjälpa oss lite? Vad är det som Dagens Nyheter har grävt fram för någonting?
Ja, mycket förenklat så har de hävdat att Sverige har varit långsamma på att implementera den här förordningen om ett elpristak, för alltså där energibolagen liksom skulle beskattas för det som då kallas för överpriser, och att elkonsumenterna skulle och statskassan skulle ha gått miste om massa pengar på grund av den här påstådda senfärdigheten.
Just det. Och då har det då varit diskussion hur mycket pengar det här egentligen skulle varit, för det har varit lite olika scenarier man har jobbat med, och både regeringskansliet själva och andra myndigheter har ju räknat. Har du någon ordning på det, Peter? Vet vi vad det handlar om för pengar som då inte har kommit in till statskassan?
Nej, vi vet inte vilka pengar som inte har kommit in, men vi vet att det finns lite olika sätt att räkna på det här. DN har ju då gjort en uppskattning på mellan 3 och 10 miljarder kronor, men det är då bygger på scenarier som gjordes före vintern, alltså i höstas, utifrån olika scenarier med olika elpriser. Nu har ju större delen av vintern faktiskt passerat, så nu har vi ju liksom en verklighet. Nu kan vi se hur det blev i verkligheten. Och det är svårt att säga, men hur mycket det skulle ha blivit, men det är ju betydligt lägre belopp än det som DN har hävdat i alla fall.
Men om vi bortser från pengarna, har regeringen helt enkelt slarvat med att implementera vad som faktiskt är då en EU-förordning?
Nu är jag inte jag är inte EU-jurist, så jag kan inte den här juridiken med förordningar och EU. Men jag tycker det som representant för regeringskansliet har framfört har ju varit väl underbyggt, det vill säga att den här processen har, det är liksom tjänstemän på regeringskansliet och lagrådet som har sagt att det här ska liksom betraktas som en skatt, och skatter, det finns liksom beredningskrav för hur skatteförändringar ska gå till. Det vill säga, och beredningskrav, det betyder att det måste gå på remiss, det tar tid helt enkelt.
Fast du gjorde ju uppmålningen till övriga 27 eller 26 medlemsländer.
Ja, det är faktiskt ärligt talat lite olika. Men sen det som jag tror har varit avgörande för regeringen, det är ju att i andra länder så har den här elpristaket eller den här skatten på övervinster varit tänkt att finansiera olika former av elstöd till elkonsumenterna. Det är ju inte tanken i Sverige. Vi har ju finansieringen av elstöd via de här så kallade kapacitetsavgifterna. Så att på det sättet har det ju inte varit någon brådska ur i alla fall inte ur regeringens perspektiv.
Mattias, jag vet inte om du har hunnit läsa in det på det här, men har du något ytterligare att tillägga?
Nej, jag har faktiskt inte hunnit med.
Nej, du har ju varit på Access och här på ambassader. Och
jag har haft trevligt istället.
Pianokonserter och allt vad det är. Jag ska bara ytterligare en aspekt här, för nu följde ju DN upp den här rapporteringen eller granskningen med en artikel som kom ganska nyligen, och ganska ovanlig artikel för att vara på nyhetsplats, för att man då kritiserar regerings mediehantering och jämför den eller liknar den vid vad Steve Bannon och Trump-administrationen ägnade sig åt. Det fick dig att reagera lite, Peter. Ja, det är ett ovanligt sätt att i nyhetstext skriva om en regering, eller vad tänker du?
Ja, alltså att i någon slags nyhetsrapportering likna den svenska regeringen vid liksom, Trumps stab är ganska bizarrt, och den här jämförelsen var ju bizarr. Alltså det var ju en implicit, närmast explicit anklagelse för att liksom medvetet vilseleda genom att då spruta ur sig massa siffror som skulle göra läsarna förvirrade och inte veta vad som var sant och inte. Det var inte det handlade om. Jag tyckte att absolut tonläget har varit lite högt i sociala medier mellan regeringens presstjänstemän och DNs journalister, men det här handlar ju om normal kritik av journalistiskt arbete. Det måste ju vara tillåtet för även för politiken att ha synpunkter hur medierna utför sitt arbete.
Åk hem till Budapest, säger jag bara. Nej. Jag tänker så här att det intressanta var ju det här DNs, jag vet inte om man ska kalla dem försvar eller anfall eller vad det var. Det var ju att man hävdade att regeringen försökte göra oberoende medier till debattörer istället för granskare. Och jag tänkte att om man då ger sig på regeringen med det här Bannon-angreppet.
Den som sa det, han var det.
Ja, ungefär så. Jag tänkte då gör man ju ett ganska bra jobb själv att göra sig till debattör. Tova, har du hängt med den här storyn eller nöjer vi oss med Peters omdömen här?
Nej, men jag har ingen annan bild. Jag tycker att det är häpnadsväckande att man uttrycker sig så på nyhetsplats. Det kan man göra på en opinionssida. Då kan man göra den sortens tolkningar. Men då skulle jag nog som redaktör kräva att det var mer underbyggt än att bara komma med den sortens väldigt grova anklagelser. Så att jag är fortfarande häpen över detta. Och jag tycker inte att det är positivt heller, därför att vi är liksom inne i en tid när folk i olika befattningar tappar huvudet, tycker jag. Och det är känslomässigt ett väldigt högt läge, och det gör att den här professionaliteten, att hålla huvudet kallt och att göra sitt jobb, keep calm and carry on, som man sa i Storbritannien inför kriget, det tror jag liksom är den bästa motmedlet. Om man nu är rädd för allt möjligt, från trumpifiering till liksom fascistoida tendenser eller vad det nu kan vara, så sitter man då i positioner i institutioner som inte har råd att förlora ett förtroende. Och det kan vara politiken, både partier och regering, men det kan också vara i massmedier. Då är det bästa motmedlet att agera oklanderligt.
Ja, försöka göra det i alla fall. För helt lätt
ja, är det absolut. Inte att göra. Men, och sen kan man misslyckas, och då får man liksom på något sätt ödmjukt lära av det och inte bara vrida upp tonläget ännu mer.
Mm. Hörrni, det är möjligt att den här historien kommer fortsätta. Då får vi läsa på bättre om själva sakförhållandena och se vem som har räknat hur och varför. Men med det sagt tänkte jag att vi skulle gå vidare till ytterligare ett ämne och hålla mig fast vid Peter. Det var ju så att förra helgen så kom ju du med en intressant text som handlade om det är en fotbollsklubb, idrottsförening i Kista som har mottagit massa bidrag, och det har blivit väldigt störigt det här, och det har också blivit en politisk affär, för det lokala vänsterpartiet har gått in och stött den här fotbollsföreningen mot anklagelser om att man har helt enkelt förslösat och försummat de här pengarna. Vad var det för historia, Peter? Hur upptäckte du den, och tyckte du var viktigt att lyfta en sån grej på ledarsidan?
Det är ett tag sedan jag såg själva nyheten, det vill säga att den här föreningen hade blivit polisanmäld av idrottsförvaltningen i Stockholms stad för att ha använt pengar som skulle gå till att arrangera nattfotboll för ungdomar i Järva. Att mycket av det tycktes ha gått till privat konsumtion, utlandsresor och hotell och Liseberg och allt vad det nu var. Men sen var det då för någon vecka sedan när det lokala vänsterpartiet gick ut och tog parti för föreningen och ifrågasatte idrottsförvaltningens granskning och polisanmälan och menade att förvaltningen borde ha stöttat den här föreningen att redovisa korrekt, som om det var ett liksom redovisningsproblem. Men hur som helst, men det här gjorde mig lite nyfiken. Varför gör de det här? Och det visade sig då att det fanns ganska nära band mellan den här föreningens ordförande och ett antal lokala vänsterpartister som han bland annat har raggat personröster till. Vänsterpartiet gick ju väldigt, väldigt bra i Järva i valet i höstas. Alltså, Vänsterpartiet gick ju tillbaka i landet i stort men gjorde ett rekordresultat i Stockholm och inte minst i Järva. I delar av Järva låg de ju på över 30%.
Just det. Och vad har du fått för reaktioner?
Mer än vad jag trodde faktiskt. Alltså, jag tänkte, kan en liten idrottsförening i Järva engagera så mycket? Men jag ställde ju frågan till Socialdemokraterna i Stockholms stad. Alltså varför, hur de såg på att, för Vänsterpartiet ingår ju den styrande majoriteten i Stockholm, och det är inte riktigt liksom normalt att ett parti i en styrande majoritet ifrågasätter sin egen förvaltning. Så att det har ju blivit lite politisk turbulens kring det här. Senast igår kväll var det möte i stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista där Moderaterna då ville att det skulle inledas en fördjupad granskning också av de bidrag som stadsdelen har. Sådana här föreningar får bidrag från flera olika håll. Vilket Socialdemokraterna först motsatte sig, men sen hastigt och lustigt vände igår eftermiddag någon gång. De röstade naturligtvis inte ja till Moderaternas förslag, för det kan man inte göra, utan de la fram ett eget förslag med ungefär samma innebörd.
Okay. Linje 2.
Ja.
Det låter mycket socialdemokratiskt. Ja, hur fortsätter den här historien då? Tror vi.
Ja, nu får vi se vad den här polisanmälan och idrottsförvaltningens fortsatta utredning leder fram till. Men jag tycker att själv vad som händer med föreningen och de här pengarna är kanske inte liksom det jag huvudsakligen är intresserad av, utan det är hur jag ser ju det här som en illustration för hur föreningsbidrag, det finns ju väldigt mycket föreningar i inte minst utsatta förorter. Och pengar som används, alltså även om de inte missbrukas, även om de används till sitt ändamål, så används de också delvis för att köpa sig makt. Alltså de här föreningsmänniskorna i ledande positioner i föreningar köper liksom lojalitet och inflytande genom att disponera de här pengarna som de då kan använda i andra sammanhang. Till exempel genom att förmå människor att rösta på vissa kandidater.
Men att politik och fotboll hör ihop, Peter, det lärde vi oss redan i årshöjden.
Det gjorde vi förvisso. Nej, men så att jag tror att det kommer vi se betydligt mer av, alltså den typen av avslöjande, vad man ska kalla det för.
Vi får väl se hur det går för bagaren eller blåbärskungen på Järva vidare. Hörrni, vi ska gå vidare, och då tänkte jag bara kort skulle nämna en intressant nyhet från vår grannredaktion Kulturen på Svenska Dagbladet, som har gjort en väldigt kul grej. De har börjat med AI-journalistik, de framtidsspanarna, och har med hjälp av AI gått igenom Alex Schulmans, eller Alex och Sigges podd, och lyssnat igenom den och låtit AI då helt enkelt arbeta med materialet. Och det gör mig förstås livrädd, för jag tänker att snart är det någon AI-bot som kommer lyssna av den här podden och ställa mig naken i hur patetiskt allting är. Har du hunnit läsa den granskningen, Tove? Eller granskningen, den texten?
Ja, jag tycker att... jag ska inte säga att jag har suttit och läst den. Jag känner till ganska väl vad den handlar om, och jag tycker att det är jättespännande. Det ligger på min helgläsningslista. Men det är ju intressant att det här är liksom ett pionjärförsök att se hur man kan använda AI i journalistik. Och här är det uppenbart att saker som inte skulle vara möjliga att låta, vi skulle inte ha mankraft att säga att en person skulle lyssna igenom 700 timmar podd för att sedan analysera det. Men det kan AI göra, och sen behöver det naturligtvis adderas den mänskliga faktorn för att det ska bli... Ja, man ska kunna ställa rätt frågor och dra rätt slutsatser, men det är jättespännande tycker jag. Det här är ju bara början, tror jag, på någonting som kommer att kunna användas mer. AI finns ju där, men vi har ju bara början att utforska hur det kan göra alla möjliga delar av samhället bättre. Så att jag tycker det är jättekul att vi var först.
Och jag var ju, om inte först, men jag försökte ju ett tag före jul att låta AI skriva mina poddmanus också. Så jag tänker, snart har vi AI som gör podd, AI som lyssnar på podd. Då är det bara för AI som betalar för poddarna också, så kan vi göra någonting helt annat med våra liv. Det låter väl vettigt. Vi får se om det går så långt. Mattias, vad tänker du om AI?
Alltså
inte AIK, utan bara AI nu.
Ja, Det är lite jobbigt, för varenda gång jag har försökt att få tag i den där AI:n så är den upptagen.
Är den upptagen?
Och det har aldrig hänt någon annan. Så ja, det är bara ytterligare exempel på att teknik hatar mig.
Jag skulle säga så att den där AI:n har självbevarelsedrift, alltså har den ett medvetande. Alltså kommer den snart förklara krig mot mänskligheten och börja med dig, Mattias.
Ja, men den har ju redan börjat. Vad handlar det
om? Hur fan kan AI vara upptaget?
Ja, men den skriver det varje gång.
Vad skriver den för någonting?
Att den är överkapacitet.
Okej, och vad gör du? Försöker du inte övertala den då?
Varför frågar du mig om teknik?
Pratar du om den här botten nu? Alltså chattbotten? Ja, okej, men artificiell intelligens har en lite bredare...
Nej, Peter. All AI är upptagen när Mattias frågar. Och du ställer frågan rakt upp i rummet, antar jag då också, för att AI finns ju bland
alla
oss.
Andra har ju frågat, men...
Alla andra har frågat. Men bara du
jo, ja. Men vad fan handlar det där om, ni som kan så mycket?
Vi får ta en egen podd om det, tror jag.
Ja, vi får ta en egen podd.
Ja, men har ni kommit fram?
Hörrni, kära lyssnare, jag tror att vi får ta en egen podd om detta. Och ni får naturligtvis gärna höra av er till redaktionen om det här också. Att om ni tillhör den här AI:n så kan ni väl ge plats åt Mattias vid något tillfälle, i alla fall så han slipper att det ska vara upptaget.
Hej, det var producent Jesper Sandström här. Jag känner att jag måste ingripa till Mattias försvar, för det är alldeles riktigt som han säger. Den mycket populära chattroboten ChatGPT, som har kommit att bli mångas första möte med AI, är faktiskt väldigt ofta upptagen och vägrar att svara på frågor. Så att det är inte fullt så orimligt som kollegorna får det att framstå.
Och det här var ett avsnitt av Är du teknikkunnigare än en ledarskribent?
Exakt. Apropå det tänkte jag bara kort presentera ett nytt moment som vi har varit lite inne på tidigare, men som nu ska bli ett riktigt eget moment, och det heter Svar på tal. Och det är det här med läsarreaktioner. Ni hör ju ofta av med tips och sådär. Ganska ofta får jag också frågor om att Mattias sa si och så, hur menar han egentligen där? Eller nu var Peter ute och cyklade, han borde tänkt på det här. Och då tänkte jag så här att vi ska lyfta upp sådana saker fler gånger i podden under just vignetten Svar på tal. Så ni får jättegärna ställa frågor till hur våra ledarskribenter tänker. Har ni en ideologisk techfråga som ni går grunda på, så står vi till förfogande. Mattias med sin strängt doktrinära, klassiskt liberala hjärna, och Tove med all sin i den politiska hetluften djupt grundade sinnelag och Peter om vad man ska tycka om obskyr popmusik. Alla är redo. Eller Peter, du kan ju svara på politiska frågor också förstås. Minns du när du landade i att soptunnor var ideologiskt fel?
Ja, du har tagit upp det tidigare.
Ja.
Och det var, nu tycker jag faktiskt att du gjorde en lite DN-mässig tillspetsning här och ja. Vad det var jag faktiskt skrev.
Ja. Men möjligt med, så skriv gärna till svar på tal ifall det är någonting vi har sagt som, eller skrivit som ni helt enkelt inte hänger med på eller håller med om, så kan man få förtydliga sig i podden. Det tycker jag kan bli trevligt. Kanske inte kommer varje gång, men det kommer när sådana frågor dyker upp. Därmed går vi vidare till nästa moment, och det är ett gammalt kärt moment. Det handlar då om så funkar en ledarredaktion med det alternativa namnet så funkar inte ledarredaktion, vilket ibland också sker. Då ska vi bli allvarliga igen, för det var ju så att veckan bjöd på mer tragedier, inte bara krigskriget. Det var så en, för vår egen sida då, så gick sidan i torsdagens tidning, den gick i tryck på onsdag kväll. Och den handlade då om den här utredningen inom polisen, om ett eventuellt jäv. Men som alla vet så förändrades förutsättningarna på just onsdag kväll då regionspolismästare Mats Löfving hittades död. Och det här var ju då samma dag som Runa Wiksten hade presenterat sin utredning om de här anklagelserna. Så att det var ju givet att ledarsidan skulle skriva någonting om det här. Men Tove, kan du berätta, vad var det, hur gjorde vi då när förutsättningarna så att säga förändrades väldigt snabbt på onsdag kvällen?
Ja, det som händer i ett sånt där breaking-läge som man säger när det dyker upp någonting väldigt stort och dramatiskt, det är ju att ja, för hela tidningen så gäller ju frågan var är vi i produktion och hur kan vi se till att läsare får den senaste informationen. Och den här nyheten kom 23.00 på kvällen, då var tidningen sedan flera timmar i tryck. Vi lägger väl sista handen vid den runt 19 och sen går det inte, sen är det så att säga i tryck. Men det man då har möjlighet att göra det är dels uppdatera på webben, på svd.se, men också ändra i ESVD som är den formgivna tidningen fast den digitala versionen. Så det gjordes, då hade vi kontakt som hade material som rörde den här Wikstens utredning. Så det var material på ledarsidan, det var min ledare om saken och det var nyhetsmaterial som också handlade om detta. Så det jobbades om så att de digitala läsarna skulle kunna ha uppdaterat material och att de som också då ja, läser ESVD också skulle kunna få senaste nytt. Så att det var vad som hände och min ledare hade då publicerats på eftermiddagen när den var klar, jag tror det var vid 16:00 eller sådär. Och den hette Löfving måste gå, därför att det var slutsatsen av Runa Wikstens utredning. Han hade befunnits skyldig till att ha förbrutit sig mot jävsregler på vid 4 tillfällen. Och de här besluten i sak var välmotiverade, så att de i sig var inte, så här, sakmässigt var de inte felaktiga. Men i form så var de fel, därför att Runa Wiksten fastslog då att det hade varit ett intimt förhållande under den här tiden som besluten fattades. Och han var ju också väldigt explicit i att här, ja, det har man som i den här positionen då ignorerat regler som är, det är liksom grundlagsskyddade principer som det här handlar om, så kan man inte vara kvar i samma tjänst. Mm. Så att den så att säga, den delen, den huvuddelen och slutsatsen, den blev ju kvar i nya versionen också, men den texten fick börja och sluta med det faktum att det då fanns information om att han inte längre var i livet.
Mm. Och så är det ju så att inte bara opinionsjournalister utan alla journalister, vi skriver ju olika om levande och om döda personer, och framförallt nyligen avlidna skriver man kanske än mer annorlunda om. Så att här blir ju också någonting, alltså så här, det mesta man skriver om människor, om personen dör en timme efter pressläggning, så är det ganska ofta man kanske behöver förändra någonting. Eller vad ska man säga om det, Tove?
Jo, när det handlar
liksom om ton och så vidare. Ja,
absolut. Och det handlar, och där tycker jag det är viktigt. Jag tycker inte att man gör de döda en tjänst genom att liksom plötsligt göra dem till andra personer. Det tycker jag, det blir ohederligt. Men däremot så visar man respekt för, så att säga, det tragiska faktum att någon inte finns längre. Så att det är klart att det blir en delvis annan ton. Nu var den artikeln i ursprungsskick också väldigt, vad ska man säga, det var väldigt stora delar bara en återgivning av vad som hade framkommit i utredningen. Så det var inte mycket till ton, men den inleddes med en referens som jag använt tidigare när jag skrivit om den här polishärvan, nämligen den här polissåpan Tunna blå linjen. Det hade precis dagen innan då meddelats att det nog kommer en tredje säsong. Och det är, så att säga, ja, för ett sätt att på något sätt göra en annars väldigt då nästan så här redogörande nyhetsmässig återgivning, att ge någon mera form. Men det är klart, det kändes, ja, irrelevant att ha med när så att säga nyhetskroken hade blivit en helt annan.
Mm. Jag kan säga så här att om Mattias i natt kommer en AI och stryper honom i sömnen, då kommer ju vårt raljerande kring Mattias problem med AI framstå som helt annorlunda imorgon.
Då kommer ni att ångra er, minsann.
Ja, precis. Mattias, glöm inte att ha vitlök vid fönstret, för AI tål inte vitlök. Nej, men då, skämt åsido, då vet ni hur en ledarskribent fungerar när det händer så dramatiska och tragiska saker. Att, ibland så gör man om, skriver om. Och det som är tryggt är förstås tryggt, men man gör annorlunda på webben helt enkelt.
Och får jag bara säga en sak här, att här finns det ju, för jag har fått, ja, inte så många, men ett tiotal mejl, och då har det varit personer som just har undrat, men han var död, och just det här som undrat över tonen då, som inte var medveten om att tidningen då inte hade gått ut, eller att den hade gått i tryck. Men sen har jag ju fått några mejl som är av, vad ska man säga, mer insinuant karaktär, som handlar om att, ja, men medierna nu så här, ni har drevat och sådär. Och det är klart att nu får varje mediehus får naturligtvis ha sin diskussion om hur man publicerade och hur man bevakade den här frågan. Jag tycker liksom, när man tittar på Svenskans publiceringar, att det inte finns någon av våra publiceringar som ju själv på någon osaklig grund har drevat, utan det har funnits ett starkt allmänintresse kring att rapportera vad som har förevarit i landets liksom högsta polisledning. Men sen finns det ju en aspekt som Martin Ahlqvist, ställföreträdande utgivare hos oss, skriver om i tidningen idag. Och det är ju att, ja, vi kommer att alltid, och det har vi ju löpande, men det är jätteviktigt att man, alltså, tar tillfället i akt och verkligen bara fundera. Har vi gjort rätt? Har vi gjort rätt etisk avvägning? Och man brukar vara väldigt varsam när det gäller liksom uppgifter som är inte bara personliga utan också privata och som kan anses integritetskränkande. Och här är det ju en direkt målkonflikt i det att frågan som var under utredning, om det hade begåtts jäv, den är helt avhängig frågan om det förelåg en privat liksom intim relation mellan två polischefer. Så att redan här är man ju då frågan att om man ska låta den privata integritetsaspekten var uteslutande, då skulle inte medierna kunna skriva någonting om det här. Och det hade inte varit möjligt, därför att allmänintresset för vad som har pågått i liksom den viktigaste myndigheten för inre försvar är ändå tillräckligt intressant. Så att här finns det en avvägning som har gjorts och måste göras, men som absolut är viktig att man också efterhand resonerar kring och funderar på, gjorde vi rätt? Hade vi kunnat göra det annorlunda, och i så fall hur? Det är viktigt.
Mm. För så är det ju. Och privatlivet har ju då också ett särskilt skydd i det pressetiska regelverket. Ibland har man ju med mindre lyckat resultat försökt komma runt det där genom att använda sig. Man skriver antydningsvis, eller att man liksom låter läsarna ibland räkna ut egentligen vad det handlar om. Det tycker inte jag är så lyckat. Då är det nog ärligast och bäst för alla inblandade att man verkligen skriver ut vad det handlar om. Men detta om detta. Nu vet ni hur en ledarskribredaktion fungerar i detta fall. Nu ska vi gå vidare till mitt favoritmoment som heter Svar direkt. Då jag stresstestar mina kollegor på deras politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt slänga ut knät för att skilja gott från ont. Eller slänga ut benet kanske man gör. Det går helt enkelt till så att jag likt en långspurt från Johnny Danielsson får upp flämtet med mina kollegor genom att be dem ta ställning till ett aktuellt förslag. Jag vill ha ett kort binärt svar, ett ja eller nej, ett rätt eller fel, ingen ja, för att då blir man bestraffad med tillmälet veckans folkpartist och får ett 48 timmars ideologipass under Gabriel Romanus ledning. Snabbt som ögat ska det gå också, för vi talar ju om svar direkt. Jag tänkte börja med kulturkrig. Den brittiska författaren Roald Dahls barnböcker kommer att ges ut med en rad ändringar jämfört med originaltexten. Bland annat kommer karaktären August Glupsk i Kall- och chokladfabriken byta beskrivning till enorm istället för tjock. Och de som tidigare varit otäcka ska bli fula, och det ska också det är även ord som tangerar andra ämnen kring mental hälsa och kön justeras. Vad tycker vi om detta? Är det rätt att ändra i barnböcker för att anpassa dem till tidens ton, så att säga? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Ja, men så som du har ställt frågan. Jag säger nej för det handlar om Roald Dahl, men generellt så ska jag inte säga tvärsäkert nej. Nu blir jag ju veckans folkpartist, jag vet.
Ja, nej. Men Mattias, tycker du det var fel att man tog bort att Pippis pappa exempelvis var negerkung? Alltså ett ord som vi absolut inte vill att barn ska lära sig idag.
Ja, det tycker jag faktiskt, men jag inser att jag är möjligen en minoritet där, men och så är jag vit cisman och allting, men jag håller ju med om att man gör ändringar är ju inte jättekontroversiellt. Det handlar ju om allt, men det är ju gamla ord som mönstras ut ur språket och allt, och av alla möjliga skäl. Det är inte en jättedramatik, men den här totalstädningen utifrån en liksom översensibilitet där liksom alla, jag tror det är tvärtom, att man, inga är fula eftersom alla är vackra egentligen och sådär, och då blir det ju bara, det blir bara fånigt och sterilt och ett ingrepp i, som faktiskt har med sagans karaktär att göra, så det är jag emot.
Ja, men det, ni verkar, ja, Tove var lite folkpartist där, men Peter, vill du lägga till någonting eller håller du med föregående talare?
Jag håller med föregående talare, men jag tycker att det är liksom särskilt olämpligt i det här fallet med Roald Dahl, eftersom det här lite plumpa språkbruket är ju en central del av hans stil.
Mm. Ja. Jag tror ju personligen att man gör det här inte av vuggskäl utan av kommersiella skäl, för att Roald Dahl håller på att bli lite daterad. Och ska han funka för framtida generationer så behöver han uppdateras, annars så blir han...
Det ena utesluter inte det andra, Andreas.
Nej, så är det inte. Tove, vad skulle du säga?
Nej, men jag såg någon som kommenterade, jag tror att det kanske var... Jag vet inte nu, Ola Wong hade en kommentar, tror jag, det här med att vi sitter och oroar så mycket i vår generation för att barn läser så lite, men de läser Roald Dahl, och det kanske finns en anledning till det. Och jag har ju noterat att de är populära fortfarande bland dagens skolbarn, och jag tycker det finns, ja, man kan diskutera, men jag vet inte vad man lägger i ord liksom, otäck eller ful, det beror väl liksom på. Det blir ju sån smaksak, men sen fanns det ju också någon sån här, apropå de här häxorna som bär peruker då i häxorna, så skulle det läggas till någon mening om att ja, man kan ha peruk av olika skäl och det behöver inte vara något fel på det. Nej, men vad bra, så att inte barnen tror att man måste vara häxa om man bär peruk. Alltså det är ju så idiotiskt att jag får panik över framtiden.
Och där försvann dessutom ett skämt, för farmor sa ju faktiskt så här att du kan ju inte gå fram och rycka alla kvinnor i håret, då får du allt se vad som händer. Så det var ju ett skämt att ja, pojken skulle gå omkring och dra folk i håret för att se att det var peruker. Så det, ja, det försvann ju lite där. Sen var ju synd också, man bytte lite författare där, att som barnen läste, att Kipling och Joseph Conrad försvann till förmån för Jane Austen och någon till. Så att vi har olika förebilder också. Men hörni, vi ska inte dröja vid detta, vi ska gå vidare. Bli lite mer på samma tema kanske. Det är nämligen så att världskulturmuseerna har bett regeringen att få lov att lämna tillbaka 39 föremål till Nigeria. Det rör sig om så kallade Benin-bronser som togs under en brittisk straffexpedition på 1800-talet och sen såldes till museer runt om Europa, bland annat i Sverige. Plundringens våldsamma natur, föremålens religiösa och kulturella betydelse i Nigeria och landets långa kamp för att hålla tillbaka dem är enligt Dagens Nyheter museets motiv till denna hemställan till regeringen. Vad tycker vi då om detta? Är det rätt att museer lämnar tillbaks föremål till ursprungslandet givet dessa omständigheter? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
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 Mm. Då får Peter ta och sätta ord på denna enighet.
Ja, jag tänker, jag svarade mycket ja av anledningen att jag inte riktigt ser problemet att göra det.
Nej.
Alltså att museiföremål byter ju ofta plats och byggnad i världen.
Just det. Bra, då åker vi iväg till Gotland och tar ifrån er fornsalens. Alla skatter. Eller kanske tvärtom, ni på Gotland kanske vill ha kvar.
Ja, exakt. Vi har ju blivit bestulna. Det har ju varit, då har det i och för sig varit plundring av själva länsmuseet på Gotland. Bland annat den mycket kända havoringen som fortfarande är försvunnen.
Det var tråkigt. Vad säger ryktet på stan? Vad tog den vägen?
Ja, det har funnits diverse konspirationsteorier eller kreativa teorier om antikhandlar och allt vad det nu har varit.
Spännande. Dyker säkert
det finns ett antal lokala privatspanare som fortfarande jobbar med den här historien. Kanske ska slå det i slang med dem, Andreas.
Don't go there. Hörrni, vi ska gå vidare. För nu har det äntligen blivit dags för mitt favoritmoment långt om länge. Det är det vi kallar Är du smartare än ledarskribent? Alla känner förstås vid det här laget till momentet, men för eventuellt nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det handlar om. Det är helt enkelt en frågesport. Då jag testar ledarsidans skribenter på några egendomligt tillkrånglade kunskapsfrågor som utgör min högst privata syn på vad normal bildning ska innehålla. Ni som lyssnar kan också vara med och svara ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Peter, Tove och Mattias gör. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter, och då rekommenderar jag att ni efter fredagskroggen formulerar ett slagkraftigt mejl till redaktionen där ni kring detta obestridiga faktum. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa när jag läser färdigt får man det, men då slutar jag läsa. Då riskerar man dessutom minuspoäng. Man får bara svara en gång per fråga. Mattias är regerande mästare, det har gått väldigt bra för honom. Misstänkt bra rent av. Peter, du antydde förra veckan hemliga förmöten mellan mig, mellan Mattias och tävlingsledningen. Vill du utveckla?
Ja, men det har varit liksom märkligt kort tid mellan att frågan avslutas till att Mattias säger svar. Alltså, och vi hörde ju här själva om hans kunskaper kring AI, men helt plötsligt är han expert på massa andra saker.
Ja, jag har inte frågat någon AI i alla fall, det kan jag garantera.
Det är därför du säger att du aldrig kommer åt AI, för att den sitter liksom där bredvid dig, vid stolen bredvid, och hjälper dig, och så försöker du liksom, ja, okej. Okay. Hörrni, vi drar igång, får vi se hur det går. Det är ju faktiskt Sverigefinnarnas dag idag, så tänkte vi skulle börja utforska det ämnet lite. Nu söker jag namnet på några bemärkta Sverigefinnar, det vill säga personer i Sverige med finländsk påbrå. Och ni ska förstås nämna det namnet. Och den första jag söker är en person född i Solna med en finländsk mamma som var Elisabeth Svantessons närmast företrädare på hennes nuvarande post.
Peter? Mikael Damberg.
Kulle, visst är det så? Ett poäng till dig. Nästa person jag söker har en finlandsfödd far. Han är till yrket lärare och har också varit medlem i gruppen Elgent Machinery. Numera är han heltidspolitiker.
Peter? Rickard Jomshoff.
Visst är det, den gamle syntaren. Vi tar en till. Nu söker jag en person som en gång i tiden var presssekreterare för Vänsterpartiet, men främst är känd som författare och skribent. Hon debuterade skönlitterärt 2006 med boken Svinalängorna.
Peter.
Mattias.
Peter var snabbast.
Susanna Alakoski.
Ja, snyggt. Mm. Det blev ett hattrick för dig där, Peter.
Ja, vi har haft förmöte.
Tove, du är vaken?
Nej, alltså sådär. Just fredag eftermiddag i den här tiden så jag känner mig lite trött. Kanske märks.
Vi ska gå vidare. Vi har ju tyvärr kommit att prata om krig idag, så jag ska testa era kunskaper om just krig. Vilket år avskaffade Sverige dödsstraffet i krigstid?
Det är senare än vad man tror.
Ja, ni kan ju chansa. Ja, Mattias?
Jag gissar på 1973.
Ja, och det gissar du helt rätt i. Du måste ha vetat ungefär då, för att du kan ju inte ha gissat så random.
Jag drog det faktiskt ur röven, men jag tänkte grundlagsändringarna däromkring.
Ja, så är det. helt rätt. Nästa fråga. 1969 utkämpades ett kort krig mellan El Salvador och Honduras. Det gällde flera olika saker, men själva den utlösade faktorn var en särskild händelse som också gett kriget dess namn.
Mattias? Det är fotbollskriget.
Så är det. De var i luven för andra och så började med en VM-kvalmatch faktiskt mellan dem som då ledde till sådana kravaller att det blev krig. En till då. Vad kallas populärt den serie konflikter mellan Island och Storbritannien kring fiskevatten som rasade mellan 1948 och 1976? Inget riktigt diplomatiskt krig då, men ändå en del våldsamheter. Då Islands kustbevakning prejade en del brittiska trålare.
Ingen som chans.
Tove,
chansar du?
Jag vågar inte, för då kommer jag stå med skammen, men jag tänker, nej.
Tove, kom igen nu. Det är ingen skam.
Jag säger Falkland då.
Falklandskriget, nej. Det var något annat. Det var Island och Storbritannien.
Nu får jag skämma.
Nej, svaret är torskkriget. Falklandskriget.
Jag tänkte det.
Ja, okej. Hörrni, vi går vidare.
Alla torskade den.
Hörrni, det är ju Mattias namnsdag idag. Grattis Mattias.
Åh, tack.
Vi ska kontrollera kunskaper om just andra Mattias då. Nu söker jag en svensk professor i religionshistoria, tillika kulturskribent. Peter?
Mattias Gardell.
Visst är det så. Politisk bakgrund bland annat i AFA och Ship to Gaza, tänkte jag säga. En Mattias, fast i amerikansk namnversion, som spelar Chandler Bing i tv-serien Friends. Vad heter han?
Peter? Matthew Perry heter han.
Mm, det gör han verkligen. Han hade en bror också, kommer du ihåg honom? Han är numera död tyvärr.
Var de bröder? Luke Perry alltså?
Ja.
Från Beverly Hills 90210.
Jag tror att de var bröder. Jag hoppas nu snabbgoogla här. För annars blir det ju...
Det blir som Falklandskriget.
Nej, de var inte... De är inte bröder. Förlåt, jag bara skojade. Jesper, det här får du ha kvar för att bara visa att Tova, att det inte är så farligt att ha fel ibland, för nu får jag stå med skammen
och visa lyssnarna att det finns någonting som Andreas Eriksson inte vet. Det tycker jag ändå kan vara bra.
Vi går vidare, nu kommer en jättesvår fråga ska jag säga, det är hemskt. Nästa Mattias är en socialdemokratisk politiker, tidigare riksdagsledamot. Han var efter SSU-ordförande Anna Sjödins avgång 2006 förbundets talesperson.
Peter.
Tove.
Ja, fan.
Peter var snabbast.
Han heter väl Mattias Vespe eller Vepse Vespe, va?
Ja, Vepse heter han. Fantastiskt, alla tre kunder alltså. Det är imponerande. Då går vi in, ska jag bara säga ställningen då, att Peter har 6 poäng och Mattias har 2 poäng. Tove 0 poäng när vi går in i nästa. Och då ska det handla om krogliv. På vilken krog i Stockholm skedde det bråk som ledde till Anna Sjödins avgång? Som
Peter. Mattias.
Peter var snabbast.
Crazy Horse.
Helt rätt. Mer Stockholmskrogar med politisk betydelse. Vad hette krogen vid Hornstull där Ulrika Schenström besökte 2007? Ett besök som så småningom ledde till... Peter?
Judith och Bertil.
Visst, är det så. Och en sista krog hinner vi med. Vad heter krogen på Vasagatan i Stockholm varifrån en mängd sena noter krognoter ledde till Stockholmspolitiken Mats Hults fall på 1990-talet? Det var för övrigt Svenska Dagbladet som avslöjade detta.
Oj.
Kommer ni ihåg Mats Hult?
Ja, stöl.
Vart gick han åt sin pyttepanna och sin stöl?
Men då får man väl chansa då? Jag chansar på pressklubben.
Nej, det var det inte. Andra sidan Vasagatan finns inte kvar numera. Bishop Arms tror jag ligger där numera. Nej, svaret är tre rämmare.
Ja.
Järva har vi också pratat om idag. Järva började byggas på 1960-talet. Innan dess hade det inte kunnat byggas. Vad användes Järvafältet för innan det blev bostadsbyggen på 60-talet?
Peter,
låt höra.
Det ligger väl en flygplats där?
Nej, du tänker nog på Barkarby lite längre norrut.
Ja, det gör jag.
Nej, det användes... Ja, Mattias?
Var det kolonilotter?
Kanske i mindre utsträckning, men det var framförallt något annat. Det var framförallt ett stort militärt övningsfält där man använde för att helt enkelt öva krig.
Ja.
På Järva finns 6 stycken tunnelbanestationer som heter Husby, Kista, Akalla, Tensta och Rinkeby. Men vad heter den sjätte? Som inte är Husby, inte Kista, inte Akalla, inte Tensta och Rinkeby.
Mm. Ja, här går jag bet alltså.
Lika ändhållplats på en av linjerna ska sägas.
Är det inte Husby och Akalla
som är
en station på blå linjen?
Akalla är det, men Husby är det inte. Husby ligger mellan Kista och Akalla. Nej, svaret är Hjulsta.
Ja, så heter det.
Ja, och därmed är vi färdiga, för vi behöver verkligen ingen utslagsfråga. Det har ju Peter sett till med genom att fullständigt krossa allt motstånd. Peter, det lönar ju sig det här med att antyda att andra har förmöten och sen har det själv.
Mm, och det lönar sig också att bli insläppt av AI-n.
Nu, Mattias, nu vet du varför AI är upptagen. Den håller på att serva Peter hela tiden med svaret på frågan. Ja.
Ironiserar ni bara, ni har ju inget svar på frågan.
Mattias, jag har precis gjort bort mig och påstått att Luke och Matthew Perry är bröder, så att jag menar, du har ingenting att komma med.
Alltså, det var en mindre förseelse än Falklandskriget, ska jag säga. Men jag försvara mig och min nollpoäng i det här med att jag brukar berömma mig att jag bara anställer människor som är smartare än mig själv, och det har vi faktiskt bevisat i dagens tävling.
Hörrni, vi är alla vingsvädda och utskämda här, förutom alla utom Peter, så att vi får försöka ta helg med det. För nu är det faktiskt dags att ta helg. Jag hade icke mer att bjuda på än så här, så att då återstår bara att tacka Tove Livendal, Peter Wennblad och Mattias Svensson för det här fredagsavsnittet, och tacka för att ni kom och pratade med mig. Tack, tack!
Jag och AIN tackar så mycket.
Ja, tack så mycket. Och vi ska också tacka er som har lyssnat. Jag hoppas att det är fler än AI, kulturens AI, som lyssnar på det här. Det tror jag säkert det är. Och det ni har lyssnat på, ni vanliga lyssnare och ni i AI-redaktionen, det är Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer eller förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Och glöm nu inte det här med svar på tal. Ställ jättegärna frågor ifall ni vill att någon ledarskribent ska utveckla något resonemang som hen har fört i text eller i tal i podden. Eller om ni har andra frågor. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.